Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. När jag väl fått en idé är det ingen som kan stoppa mig. Nu ska du få träffa entreprenören, livsnjutaren som vågar trampa upp nya stigar. Som är optimistisk, nyfiken och dyslektiker. Det här visar sig vara väldigt viktigt i vårt samtal. Jag har träffat Pigge Werkelin i Kälvarkyrkan på Gotland. Ett fantastiskt fint samtal om att resa sig och bli hel igen. Är det överhuvudtaget möjligt? Kanske det klingar någonstans i dig. Jag känner igen hans namn. Pigge förlorade sin familj i tsunamin för 20 år sedan. Hans hustru Ulrika och barnen Charlie och Max. Han berättar i den här podden om den där förfärliga dagen och hur han slet sig liksom igenom för att få med sig urnorna hem till Sverige för att begrava sin familj. Så hans liv fortsatt, och han är ju en otrolig entreprenör som har gjort stort avtryck, kanske framförallt på Gotland, Kneippbyn med mera. Ja, allt det här får du ett smak av i det här vardagsrummet. Så här kommer Pigge Werkelin om hur man kan resa sig och leva vidare med saknad, vemod, men också med en ny familj som han har i sitt liv. Pigge Werkelin från Kälvarkyrkan i Visby. Tack att du lyssnar till Brittas vardagsrum och hänger med här. Då är vi igång med ett Brittas vardagsrum. Pigge Werkelin, vill du säga välkommen till mig till Gotland?
Ja, absolut. Jag tänker på det när jag träffade min fru, som min första fru, så var hon helt övertygad om att jag var ifrån Dalarna.
Ja, det är så.
Det ingick i raggningsproceduren att vara ifrån Dalarna. Tydligen var det positivt.
Nu blir jag extra uppmuntrad. Se om jag har någon hjälp av det. Du, Pigge, det finns jättemycket som vi ska kunna samtala om ikväll, och vi håller på en bra stund. Tack att du tar dig den här tiden. Det första jag skulle vilja göra är att jag skulle vilja att du beskriver mitt vardagsrum. Finns det någon som lyssnar, de är ute och går eller de är på gymmet eller sitter hemma i soffan och tänker, var befinner vi oss? Kan du liksom ta in rummet för den som inte är i rummet tillsammans med oss?
Jag tänker på att du har en väldigt ovanlig steg i ditt vardagsrum.
Ovanlig stil.
Och sen är det så att när man ska prata så här så är det viktigt att ha högt i tak också. Det har du.
Ja.
Ja. Stort rum, mycket människor och framförallt väldigt mycket värme. Och det är värme både från dig och jag tror bara från människor som är här.
Precis, det är verkligen det vi känner. Vi är ganska många faktiskt i rummet, kan vi också säga, för den som kanske i sin ensamhet lyssnar på detta. Det är ganska fint att tänka det när vi ska så småningom gå in på ett svårt ämne som är viktigt att prata om. Att man tänker att det finns en del människor som lyssnar på detta och som kämpar med sina liv och kanske är alldeles ensamma när de lyssnar. Så vi ger dem lite sällskap, va?
Absolut. Och det är ju anledningen till att vi ska ha samtalet, att försöka normalisera saker som andra tycker är väldigt onormalt på något sätt.
Ja. Det står så här i en presentation av dig. Jag skulle kunna ha ett CV på dig på 100 meter långt papper, många A4-sidor på vad du har gjort i livet och gör. Innan jag säger det, den där första presentationen, så skulle jag vilja fråga dig, har du någon gång själv sökt ett jobb?
Ja, det har jag faktiskt gjort faktiskt hos Region Gotland. Och jag var på en anställningsintervju med massor av människor.
Hur länge sedan är det?
Kan det vara 10-15 år sedan, och när jag skulle ha hand om ett projekt, jag kommer inte riktigt ihåg vad projektet var i alla fall, men de tyckte att jag skulle kunna vara projektledare för det här i alla fall. Och vi sitter nu med de som är ansvariga för det här. Det var en lokal nere på hamnen. Och när de var överens om att ungefär vi ska göra och jag hade presenterat hur jag tänkte driva det här, så sa de så här: kan vi ta ett break? Du går ut, vi pratar lite.
Då förstod du vart du var på väg eller?
Och när jag kom tillbaka så hade jag inget jobb. Nej, de vågade inte. Så.
Du, kan du bara plocka bort dina glasögon? Jag tror de slår i micken där. Ja, du ser. Jag tänker att det är nog du som har haft andra som har jobbat åt dig, tror jag. Inte så mycket du som har sökt jobb, utan andra som har sökt i olika projekt.
Ja, men vi satt och pratade. Vi har mina syskon här och vi pratade om det nyss. Att vi jobbade ihop väldigt många år och jag gjorde någon sån här beräkning på att jag kanske haft varit med och eller i mina bolag som jag varit involverad i, så var det kanske 2000, men jag tror att min bror han var uppe på 4000 eller någonting sånt där.
Ja.
Så det har runnit igenom väldigt mycket människor, och precis som syrran sa, så vi möter många av de här på gator och torg och fester och allt möjligt, och de kommer ofta fram och säger att och tackar för att det var den bästa tiden när de jobbade där. Vi hade någon målsättning att det skulle vara väldigt kul och utvecklande att jobba hos oss, och de fick ta väldigt mycket ansvar, kanske mer än vad vi själva förstod på något sätt, men det var en kultur vi hade på, framförallt på Knepin, och det har fostrat väldigt många människor.
Det står så här i din presentation på Facebook: livsnjutare och entreprenör som vågar trampa upp nya stigar, optimist, nyfiken och dyslektiker.
Ja, och det sista är det viktigaste. För att när jag gick i skolan så var jag var rätt så bra på boll och matematik, men jag var bäst i klassen, jag var kanske bäst på skolan på att göra fel. För jag var gravt dyslektiker, eller är gravt dyslektiker. Mina döttrar gick med dem med 11-12 års ålder i stavning liksom. Och jag är ganska stolt över det. Det gjorde att jag blev väldigt orädd för att göra fel. Det gick liksom alltid att rätta till det där. Och hade jag varit de sista veckan i alla fall i skolan, andra året på gymnasiet, då hade jag fått ett slutbetyg. Men jag fick ju aldrig något, för att jag skulle hämtas hos rektorn och det gav jag fan i. Men i alla fall så det här med att våga göra fel, om man inte är rädd för det, då vågar man starta. Det är perfekt att bli entreprenör, för då kan man liksom ta iväg. Och det finns aldrig någonting så att man har en, jag ska hitifrån exakt dit, utan jag brukar säga vi ska åt det hållet eller vi ska åt det hållet. Och så rullar jag igång ungefär som man tänker sig en boll, och så får jag med mig folk på den där bollen, så vi är på väg åt det hållet. Sen kan vi gå till höger eller vi kan gå till vänster, men vi är på väg. Och jag är bra på att starta upp. Jag är ingen bra på att driva projekt länge, hålla att sitta vid ledarrätten länge, utan få igång människor och sånt här med någon gisslan alltid som ska bli vd eller projektledare eller någonting sånt här, för annars kan inte jag starta nästa grej.
Du släpper liksom det ansvaret ganska snabbt?
Absolut, och jag är inte rädd för att släppa ansvaret, utan att jobba ihop med människor och när de får ansvar så är de flesta kan så mycket mer än vad de egentligen tror, bara de får möjligheten. Många som går i skolan, de känner ju att man blir belönad hela tiden. Om man gör tillräckligt mycket rätt, då får man bra betyg. Och får man tillräckligt bra betyg, då får man gå 2 år till eller 3 år till. Och gör man tillräckligt bra där, så belöningssystemet igen att man får gå vidare. Hotet är liksom att om du inte klarar det här, då hamnar du i kassan där, eller du hamnar på det här, eller du blir där. Utan det är bara ett belöningssystem på att göra rätt hela tiden. Och har man haft det belöningssystemet i 15, 16, 17 år, att jag blir bara belönad om jag gör rätt, så blir man ju livrädd för att göra fel. Och då kan man få vilket jobb som helst i Skottlands kommun eller i statsapparaten någonstans. För där får man inte lov att göra fel, och då behöver man inte göra så mycket. Men det är viktigt att inte göra fel. Alltså, det jag började berätta om när jag skulle bli anställd i Skottlands kommun, allting som jag sa var väl antagligen fel, för jag hade säkert gjort det rätt. Alltså det hade säkert blivit bra. Men det var inte på det sättet inom de här mallarna som de ville att man ska göra. Så jag tror vi behöver mycket mer mod att sitta här och prata om det här. Att ni kommer hit är mod, att man liksom tar upp det här.
Har du haft eller har en generös hållning till att dina medarbetare misslyckas?
Absolut. Almi, när jag var vd på Kneippim så fick vi besök av Almi för de skulle ta tempen på ledningsgrupper. Och då fick man en massa frågor, de satt och frågade om sådär. Och en av frågorna så var det så här, får man lov att göra fel? Och så satt de och smålog lite grann och sa, ja, så här, det är klart man får lov att göra fel. Jaha, sa de, hur mycket fel får man göra då? Och då sa jag 20%, och det hade de aldrig hört förut. För jag hade satt en siffra på, man kan inte bara säga att man får lov att göra fel, utan vi försökte göra en siffra på det. Och det går inte att säga, det går inte att mäta 20%, men man kan själv försöka vikta saker och säga att här vågar jag ta ett beslut, för det här ligger nog inom 20%-gränsen. Och när människor vet att man får lov att göra fel och det är okej, då vågar de mycket mer. Och då har jag levt med något sånt här, om man skulle kontera både pengar och tid som vi sparar varje gång för att folk vågar fatta beslut. Och den där växer och växer. Och så när det blir fel, då tar vi bort lite från det där. Men den här, det kontot blir mycket större när människor får lov att göra fel. För i all verksamhet så blir det fel. Jag träffade någon politiker om någon som sa att jag ska aldrig bli politiker. Men egentligen har ni världens enklaste jobb. För vad ni än gör så säger folk att det ska bli fel. Och då kan man göra precis vad som helst.
Ja, det är också en logik förstås. Vi får fundera, vi tar med oss den och funderar lite på den. I någon av dina presentationer som jag har sett så står det att du gärna gör walk and talk. Mm. Alltså att man promenerar och samtalar.
Och gärna längs havet.
Vad sa du? Längs havet?
Gärna längs havet.
Ja, jag tänkte på det när jag såg den walk and talk. Och så tänker jag på ditt driv som entreprenör, ditt tempo liksom. Går du väldigt fort?
Det kan man faktiskt hänga ihop med hur mycket energi i samtalet har, men hyfsat fort går.
Du, när du är ute och går med din kära hustru, går du 2 meter framför henne?
Nej, vi går väldigt sällan. Alltså, ja, men vi var i Rom här förra helgen och då promenerade vi väldigt. Nej, men då går vi och snackar.
För jag går ju så fruktansvärt sakta.
Ja.
Så att jag tänkte, hjälp. Det var ju en mardröm för mig att gå med dig då, Pigge. För att jag skulle liksom ha fullt sjå och hänga med om det var det tempot. Men det är ju en spännande tanke, walk and talk. Vad är det som gör att du vill vara i rörelse när man pratar om viktiga saker?
Det kan ha att göra med vissa bokstavskombinationer kanske.
Du sa det själv. Ja.
Jag vet inte. Jag tänkte på det när vi var i Rom. Frun har ju fått artros och hon har lite problem att gå. Så att jag vet, när du säger det nu så var jag ju tvungen att stanna upp hela tiden och vänta in henne. Så
ja, du ser.
Jag kanske går lite fort.
Jag tror det. Men det är nog många som nappar på det. Som tycker om att... Jag gick förbi Vårdklockan kyrka idag. Så såg jag lite på deras program och stannade upp där. Och då såg jag att det var en sån där... Ett evenemang så, där det stod walk and talk, där de också gör någon vandring säkert på vackra vägar här i Gotland.
Ja, men när man går längs havet, det är liksom öppet på något vis och rummet är väldigt öppet och jag promenerar med folk som de har hört av sig och så har vi gått en timme eller en och en halv så där och så när vi kommer i mål så har liksom, vet jag, det flera stycken som har sagt, oj, nu har jag berättat för dig mer än jag berättat för någon annan människa. Och jag tror att det är så här öppet på något vis. Att man öppnar sig på det sättet och att det blir väldigt enkelt. Och också tror jag att jag är nyfiken väldigt så mycket.
Har du alltid gjort det? Eller är det i det vi snart ska prata om efter den här katastrofen och djupa krisen där 2004? Har du innan dess, då var du ju 20 år yngre och innan dess ännu yngre. Har du alltid tyckt att det varit intressant med samtal och möten?
Nej, jag tror att det var någon viktigare att jag skulle höras tidigare, tror jag. Så att det här som har hänt mig så... Ibland så pratar vi också här om att man kan säga att jag har blivit den jag har blivit på grund av det som hände. Eller också tror jag mer att jag säger tack vare det som hände. Det som har hänt, det går liksom inte att göra någonting åt. Och så blir man en annan typ av människa. Och Det får ju andra människor liksom säga, men jag känner mig i alla fall som jag är en bättre människa, rakare, tydligare än vad jag var tidigare. Och de är det ju tack vare det som har hänt i alla fall. Mm.
Det finns en bild av dig som jag var helt fascinerad av, där du står på en vinge till ett flygplan mellan, är det Stockholm och Sundsvall?
Ja.
Då är min enkla fråga, varför?
Ja, för att jag kunde. Nej.
Vad var det? Var det någon reklamkampanj?
Vi drev en rörelse på Gotland, eller ett projekt eller en affärsidé som jag tyckte var kul. Jag tycker det är kul med motorer, allting som brummar och går fort och så vidare. Och vid något tillfälle så hade vi ett stort arrangemang, och då föreslog jag att man skulle få köra ett flygplan på marken med en av aktiviteterna. Man skulle sitta i och styra det där, och det nappade de på. Och då hittade jag den här killen som hade ett flygplan som man fick stå på vingen, och då kunde jag ta över det utan att det kostade mig någonting. Och då var liksom dealen med honom var att han skulle få jobbet om jag fick stå och flyga en gång med honom. Och sen lite senare så bestämde vi att starta flygbolag, och så behövde vi behövde uppmärksamhet. Vi hade liksom inga pengar. Vi sa att vi skulle starta flygbolag, det var rätt roligt, men vi hade inga pengar för att starta flygbolag, så vi startade egentligen bara en resebyrå. Och så registrerade vi gotlandsflyg.se.
Vad behövdes inga flygstolar då?
Ja, men sen så istället för att starta flygbolag och skaffa alla licenser och allting, det kostar jättemycket pengar att anställa chaufförer eller piloter och flygvärdinnor och sådär. Så vi, ungefär som att ta kontakt med en buss, så sa vi så här, skulle du kunna flyga en vecka för oss? Ja, sa han, om jag får betalt i förskott så kan jag flyga, för nej, det här kommer aldrig funka. Men betalar ni förskott hela tiden? Så vi betalade, varje måndag så betalade vi för en vecka framåt, och så la vi ut en hel turlista på, och så sa vi att vi hade ett flygbolag. Egentligen hade vi en resebyrå och sålde biljetter.
Här ser vi, hör ni entreprenören? Ja.
Och det var ju ingen som trodde på oss liksom, så här, men vi blev ju... Till slut hade vi ju åtta sådana här resebyråer som folk gick omkring och trodde att det är Sundsvall flyg och Kalmar flyg och så vidare och så vidare. Och blev en ganska, eller väldigt lyckad historia. Och på Gotland så sänkte vi priserna ganska rejält. Jag var styrelseordförande och min bästa kompis var vd, och jag har inte hela idén klar för, men vi sitter på ett styrelsemöte i alla fall, så säger jag så här, jag vill ta upp en sak här, så att jag tycker vi ska sätta vinstbegränsning i bolaget. De sa, vad menar du med det? Så, nej, vi får inte lov att tjäna mer än 10%. Ja, men så driver man inte bolag, utan bolag finns till för att tjäna pengar så mycket som möjligt. Ja, men jag tycker att vi måste sätta ett vinsttak, vi får inte tjäna mer pengar än det här. Varför det? Jo, för att om vi börjar tjäna mer pengar än det här, då kommer någon annan att slå sig in och bli ett nytt lågprisflyg, för vi tar för mycket betalt. Utan vi måste ge tillbaka till kunderna, eller också så får vi se till att starta ännu fler linjer. Vi ökar hela tiden. Eller också sänker vi priserna. Och det som hände när vi sänkte priserna, fick vi ännu mer kunder, så vi tjänar ännu mer pengar, för vi kommer att sänka ytterligare igen. Och till slut, så de gick ju med på det där, så sa de det, att det finns ju inget flygbolag som tjänar 10%, så låt grabben för rätt liksom. Men så en dag så tjänade vi 10%, och då var det bara att sänka, och då fick vi mer kunder. Så det ingick liksom i helheten att tänka, inte bara för stunden utan framåt.
Det är någonting i det där också, som att vara djärv och lite modig och testa, som du skriver i din presentation, nya stigar. Mm. Det här är ju inte så jättemånga år sedan, va?
Det här var ju den gången jag stod och flög på vingen. Det var ju alltså, tsunamin skedde 2024 i december, och det här var i slutet på februari 2025, så det var bara några månader. Och vi hade bestämt det här innan, att det här skulle ske.
Just det.
Och det var väldigt mycket snack om jag skulle göra det eller inte, och då sa jag att jag skiter i det, jag vill tillbaks till mitt, jag vill ha tillbaks det som kickar mig i livet och så vidare. Så att, men jag sa alltid att allting som jag tackar ja till, så sa att jag måste få liksom backa ur det där en timme innan om det blir så. Men jag tror 27 februari eller någonting sånt här, så stod vi på Bromma. Det var -5 grader på marken. Den här maskinen var lite problem med. Det var ett sånt här gammalt plan med två vingar. Man sitter i öppet. Bara att se till att motorerna gick med oljor och sånt här och få igång det. Men de hade haft inne i en hangar på natten. Och när vi på morgonen så var det -5, blå himmel, solsken. Klev upp på den där, jag hade, vet inte hur många lager kläder och sånt här jag hade på mig. Så stack vi iväg och så flög vi ut över Stockholm, över Globen upp mot Uppsala. Och man såg allting så här. 180 km i timmen någonting. -40 grader blev det med höjd och fartvind ungefär. Och sen kom vi upp till Gävle någonstans. Då skulle vi tanka. Och sen när vi gick upp igen, då blev det snö, då var det risk för snöstorm. Och han hade inga instrument, så han fick egentligen inte flyga. Så han fick flyga runt och så. Så jag stod inte hela vägen, utan jag tror upp till Hudik eller någonting sånt där. Så satt jag i planet och var skitsur. Och då rollade han och höll på så här, så han snurrade
med planen. Så han skulle peppa upp dig lite?
Ja, så när vi kom in, sen efter det så flög vi sista sträckan upp. För att bensinen räcker inte en sån där, för man var tvungen att tanka 2 gånger. Så. Men när vi kom in... vi kom in i Sundsvall, då var det jävligt kallt och den här, jag såg bara en liten glipa och tyckte jag ville verkligen ner därifrån. Till saken hörde också att man skulle ha, jag hade så mycket kläder på mig, så den här som man skulle ha runt magen gick inte riktigt att stänga där, så att jag skulle, det var viktigt om det skulle nödlanda, då var jag tvungen att peta upp den här och så skulle jag klättra ner och då hade man bara några 30 sekunder på sig att göra det här. Så. Men då var det kallt och jävligt och så när han flög in där skulle landa, då tog han en sväng till och det tog kanske 5 minuter och sådär, men det kändes,
det räckte.
Ja, det kändes väldigt länge.
Du, det är ju både den kicken som du säger och också att det var så nära inpå. Då tänker jag också, finns det någonting i det att du, om du tänker tillbaks på det, att du var lite orädd för att det var liksom det värsta hade hänt på något sätt. Fanns det med i det eller har du alltid haft de kickarna?
Nej, jag har nog dragits till kickar. Jag håller på med skärmflygning och kört väldigt snabba bilar och motorcyklar. Och så att, jag tror även det här företagandet är en kickar, det här att testa gränser, skolgången, min dyslexi, att testa det funkar. När det funkar så är det liksom, ja, det grejar sig. Jag har väl någon sån här grej, jag tycker att jag uppväxt med 2 föräldrar som är lite yin och yang. Där morsan, hon trodde på allt som man gjorde. Och farsan trodde inte riktigt på allt. Och då blev det någon sån där att, fan, ska visa liksom, man ska bevisa någonting. Och han kanske trodde egentligen mycket mer, det var kanske bara ett sätt att uppfostra. Jag vet inte riktigt.
Ja, någonting har ni ju helt klart, både du och dina syskon med er. Av järvhet och att hitta som är Kneippin och hela, alla de här olika projekten som du har stått i och som ni också gör tillsammans. Du, då den här tiden för ungefär för 20 år sedan, då tänker jag att kanske ni var på väg att planera en resa till Thailand över julen. Du och Ulrika,
ja.
Och Charles.
Charlie
och Max. Var det ungefär på innan sommaren att vi åker till Thailand?
Jo, och jag vet precis hur det var. Vi har ett ganska stort lekrum hemma. Jag ligger med killarna och leker med dem. Ulrika ropar till mig och säger så. Du, jag pratar med en tjej här på Fritte. Hon rekommenderar Kallax. Ska vi ta det?
Ja.
Ja, men det är väl skitbra. Om hon tycker att det är bra, vi åker dit. Och det var liksom, och innan det så skulle vi åka till Sydafrika, men det blev inte av. Vi skulle åka till hennes systers och fira jul där, det blev inte av. Och så var det ytterligare någonting. Men den här kvinnan kunde lika bra sagt en annan, så hade vi tagit det. Det var liksom, det är så livet är. Det är händelser som liksom styr saker. Och det kändes som om vi drogs åt det här hållet hela tiden. Och det fanns ytterligare massvis av där vi inte skulle ha varit på plats egentligen. Men ja, till slut var vi där.
Och också, om jag förstår rätt, jag har ju lyssnat på den här, för mig blev det ljudboken. Jag vet inte ens om det finns en vanlig bok. Jag lyckas inte hitta mer än en häftad som var jättedyr, som då är en specialgrej. Annars är det en ljudbok som heter Klockan 10:31 på morgonen i Khao Lak. Finns den som vanlig bok? Någon som har den?
Jo, den finns.
Jag sökte efter den, men jag lyckas aldrig få tag i den.
Nej, den får nog låna den på biblioteket,
tror jag. Bara som ljudbok.
Det, men vi sålde över 100 000 ex av den, och det är väldigt mycket för en svensk bok.
Jättemycket är det. Grattis till det, även om det var en fruktansvärd berättelse. Jag har ju lyssnat in den då. Det är speciellt att lyssna på den här dagen. Kan du ta oss med lite till den dagen för 20 år sedan som var klockan 10:31? Ni bodde ni i en bungalow? Ni bodde nära
varandra? Nej, man får nog backa den drygt ett dygn innan. Här. Vi sitter först i Hoa Hin, 6 timmar därifrån. Kvällen innan och njuter av kvällen, julafton, helt fantastiskt. Och det var verkligen så där. Vi satt vid stranden, det var lugnt, fin stjärna. Alltså så där som man skulle kunna måla upp den fina salen och bilden. Och på dagen hade min kompanjon skickat sms till mig och frågade om jag var i Thailand. Ja, vart är du då? I Hoa Hin? Nej, skit. Så han liksom, fan det är jag också. Och frågan var, bor han? Vi bor vid centralstation där. Ja, men då sitter jag och tittar ner på vad det är. Ja, vi åker hem imorgon, så vi åkte upp till honom och avslutade kvällen. Innan vi åker, vi tar taxi på natten, så man åker 6 timmar taxi till Khao Lak. Liksom. Och då bor han på 17:e våningen eller någonting sånt där. Och killarna klättrar upp, de har en balkong och de klättrar upp och så står vi där. Så nej för fan, kom tillbaka nu. Och då pratade någon om Eric Claptons, hade tydligen en dotter eller son som klättrade ut i ett fönster och ramlade ner. Och då satt vi och pratade om det här, att det där skulle man aldrig klara. Och sen några timmar, sen tar vi taxi ner. När vi kommer till Khao Lak så har vi hyrt in oss på ett hotell som ligger uppe i bergen. Och vi får titta till vårt rum där vi ska bo. Dels var det skuggsida, men framförallt hade de en sån här hög balkong, så jag sa att nej, det här, vi kan inte bo här med killen och så. Så att istället för att vänta och bo kvar där så hade ingenting hänt, för det var så högt upp. Så tar vi en minibuss, åker ner, hittar en bungalow, en thailändsk familj som har byggt en helt ny litet stugområde med 8-9 bungalows. Och de var jättemysiga, och det här var jättemysigt, låg precis som man vill bo vid stranden. Så att vi stannar kvar där. Ulrika tar taxin och åker tillbaka och hämtar våra väskor. Och hon kommer tillbaka jättesnabbt och frågar om hon hade löst, om hon liksom fick tillbaka pengarna. Ja, men det tar vi imorgon. Hon var ju liksom göteborgska, det allt löser sig. Och sen tog det bara några minuter, sen försvann vattnet. Det bara försvann. Det var ingen som förstod vad det var. Ingen hade hört talas om tsunami eller vad någonting sånt. Utan vattnet försvann och alla stod bara där. Några familjer insåg att det var farligt, så de sprang upp i ett hus. Jag stod kvar och filmade där, för det är jättekonstigt. Och sen skriker de till mig, kom upp här, det är farligt liksom. Och sen börjar vattnet att välla in. Så det kom in, många som pratade, men det kom en stor våg som var 17 meter hög eller 15 meter. Men det var inte så att vattnet bara steg och kom i en väldig hastighet. Ni som är så gamla som ni läste sagan om de här grisarna och vargen som blåste sönder huset. Liksom, det var ju så, det hade bara exploderat hela huset. Det var ett betonghus som och så får vi väg i vatten. Och...
Tappar ni bort varandra direkt där?
Jo, det fanns inte en möjlighet. Utan de flesta klarade ju inte det där, för att jag är ganska vattenvan. Så det som skedde var att jag fick ingen kallsup. Och jag fastnade under någonting som en brygga ungefär. Och då försökte jag ta mig upp och insåg att det var det enda jag kunde göra, som resten var bara händelser. Jag försökte ta mig upp och det gick inte, och istället för att fortsätta i det där så dök jag ner 3 gånger tror jag. Så till slut kom jag runt och jag kunde klättra upp på den här istället. Hade jag försökt att ta mig upp här hade jag drunknat. Och då var det väl att jag hade sinnesnärvaro att dels inte dra i mig vatten och dels ha insett att om inte det går, då måste jag göra det andra. Och det är så som jag har, så har jag liksom levt mitt entreprenöriella liv, att om det inte går att lösa på det sättet, då löser man på det här sättet. Och här var det normalt sett har man ju timmar eller dagar på sig, men här var det sekunder.
Det var någonting som bara slog till i dig av det, att du...
Ja, jag vill säga att det fanns en reflex i mig, jag har tränat på det här hela livet, och sen det kan jag tycka om hela händelsen där nere som med hjälp av mina syskon och många fler så tog vi oss igenom det. Men att lösa problem hade jag inte gjort det tidigare och försökt att läsa mig till den här kunskapen så den funkar, utan det var rent en praktisk kunskap som satt i ryggmärgen på mig.
Det är ju någonting när man får den där boken eller lyssnar eller läser den, att mitt i allt det där, att hela tiden se denna urkraften som du har på något sätt. I att liksom bara hitta rakt igenom allt det där. Av förtvivlan, av mod, av ilska, av tafatta myndigheter, envishet, bottenlös sorg, beslutsamhet. Jag skulle kunna räkna upp mycket som man blir helt, man bara nästan håller andan när man lyssnar och tänker, hur är detta möjligt? Men det fanns väl inget alternativ?
Nej, och jag tror att människor överhuvudtaget är mycket starkare än vad man tror. Om man säger det där klarar jag inte, det hade jag också sagt att jag inte klarar. Jag till och med lyssnade på boken, jag tror 7:e gången jag lyssnade på boken så gick jag, vet en backe som jag gick upp som var ganska tuff så att, när jag och lyssnade på den. Och så går jag omkring och tänker att det där hade jag aldrig klarat av. Och då handlar det om mig själv. Så att man förflyttar sig ifrån det här. Men mycket i mitt fall var kontaktnätet och framförallt de här som kom ner och var, vi skapade en grupp ungefär som vi alltid har gjort när vi har ett problem. Så attackerar man problemen utifrån hur det var när vi första gången vi skulle åka ut och liksom hämta kroppar och så vidare. Så, men vi kan bara hämta kroppar, vi måste ha någonting att ha det i. Och så sa jag, ja, men då åker vi till en surfshop och så köper vi sådana här fodral som man har surfshopparna i. Där kan vi ha kropparna liksom. Alltså det är bara, man löser problemen när de behöver lösas med det som är, vad finns det för någonting? Ja, så använder vi det här.
Men det verkar, Pigge, hela tiden som att du har en öppen ventil till förtvivlan. Det känns inte, upplever jag, som att du förträngde vad som hade hänt eller har jag förlorat min familj, utan det fanns hela tiden med liksom, att du också var helt förtvivlad men hade ändå kraften att lösa problemen. Har jag uppfattat det rätt?
Nästan. Så när vi var en grupp som träffade civilisationen efter vi hade hamnat i det här och kommit ut, alltså det var liksom nästan på andra sidan vägen när man hade gått 500 meter, där fanns en fungerande värld. Och då var vi ett gäng som hade varit i det här och kommit ut och mötte, och så hamnade vi i en minibuss, vi var kanske 8-9 stycken. Och jag hade gjort det sämsta av det här från början, jag pratade om dem som döda redan då. Och de andra rättade mig hela tiden och sa, saknade sig dem. Nej, döda sig. Men jag letade efter dem som om de var levande. Jag var inne på, även i sjukhus, jag var inne i operationsavdelningar, det var som, ja, de slängde ut mig där, då sprang jag in andra vägen. Jag skulle säga vem som låg på operationsbordet. Det var inne i alla salar och letade liksom överallt. Men jag hade liksom lagt det där för det kunde inte bli sämre, det kunde bara bli bättre. Och det är något sätt som jag har haft också tillsammans med entreprenörstänket, att okej, lägger vi det där, då behöver jag liksom inte tappa ner det, utan det har varit så dåligt, så kan det bli bättre. Hitta dem som funkar.
Ja, det är någonting av det, att det värsta hade hänt. Mm. Och där fanns någon sorts kraft. Och, vad fanns dina syskon där nere? Eller ringde du ner dem? Eller hur? Ja, för ni jobbar ju mycket ihop där, och jag förstår det där.
Ja, men vi har haft en fantastiskt bra sätt att jobba på. Och, ofta har jag fått stå i rampljuset, men att vi har liksom alltid varit team som har gjort de här sakerna. Och vi har haft olika roller som var tydliga. Så det var ju tidigt kontakt med min bror var i Thailand och de var på ett ställe som det hade inte hänt någonting där. Vågen hade inte märkts en gång för de var en skyddad del. Och min syster, hon kom ner ganska snabbt och några av mina närmsta kompisar kom ner. Så att vi satt ihop den här gruppen och så jobbade vi ihop från 26 december fram till och med slutet på januari någonstans. Så jobbade vi hela tiden systematiskt på det sättet som ett entreprenöriellt sätt. Och vi hittade familjen och vi hjälpte myndigheter på olika sätt. Men vi slog sig mot våra svenska myndigheter. Men då tog vi hjälp av italienarna eller australiensarna. Syrran fick ju, hon hade bland annat passet, hon fick stå i baren och snacka med de här soldaterna och poliserna och liksom bli kompis med dem, och så kunde vi komma in bakvägen och få reda på saker, så att man samlade information som de hade gemensamt ifrån de olika länderna. Men hon så när vi vaknade på morgonen frågade, vad har vi fått reda på? Och det var ju tack vare en av hennes kontakter som vi fick connection och fick reda på saker som, där vi kunde liksom lägga egna pussel för att få hitta familjen.
När jag liksom lyssnade igenom den här och så kom till slutorden, så förstod jag det som att du var ju kvar längre än vad svenska myndigheter önskar. Då ville jag väl att du ska åka hem tidigare, men du gav det inte.
Nej.
Och så höll du på med det här sökandet, letandet, tills du har hittat hela din familj. Och så småningom så kommer du hem med 3 urnor.
Ja.
Och så finns liksom ett efterarbete. Det är mycket som händer både där nere. Det är ju mängder av sådana viktiga detaljer i hur ni hittar och liksom får köra över ibland besluten för att få fatt om detta, att du får med dig dem hem. Så förstod jag det som att det är ungefär 9 månader tills sätter punkt för den berättelsen i bokformen. Den sätter man väl aldrig riktigt punkt för, men att det är 9 månader det tar hela det här. Stämmer det?
Så det är så lätt att säga att det blir så när det ska gå ett år av sorg innan man kan göra det, eller det tar 9 månader. Det där är helt individuellt. Att ta hem 3 urnor ifrån Thailand till Sverige är otillåtet. Så det var jättespännande att packa ner det och skita och berätta det och bara plocka hem det i alla fall. Så det blev liksom som en sport i alltihop det här. Vi pratade också nyligen här om att det var mycket skratt, men det var också mycket gråt. Ibland var det gråt som gick över till skratt, och ibland var det skratt som gick över till gråt. Men när jag kom hem i alla fall, så jag hade, det var i mitt fall, för det finns ingenting som man kan säga att det är lika, utan i mitt fall var det så att jag kunde inte jordfästa de här. För att jag var inte riktigt klar ännu. Jag hade ju löst nästan alla mina problem i livet. Och nu var det var bara 3 små problem kvar. Det var att göra de här leva med. Ja.
Var det tiden som fick göra det, eller vad var det som gjorde att du så småningom kom fram till det? Jag förstod i den att du beskrev att du kom också hem och tänkte, ska jag komma till ett tomt hus? Du hade ju några runt dig där, men...
Nej, men alltså... Den ena biten var att jag skulle liksom göra... Jag hade någon idé på att det kanske fanns det... Jag kan inte liksom... Innan jag har uttömt alla möjligheter om det går att göra med levande igen. Och då tänkte jag så att det här går ju inte att berätta för någon människa, för de tror man är helt koko liksom. Men, det var mitt sätt att säga på det, och jag vill fortfarande säga det. Det får vara upp till var och en att göra det på sitt sätt liksom. Så jag satt och tittade på dem där varje morgon och funderade verkligen på om det inte fanns någon väg kvar fortfarande att käka frukost liksom. Sen var jag helt säker på att jag var ju familjefar. Och hade 2 barn och en fru, och så skulle det bli igen. Och det sa jag väldigt, väldigt tidigt till både mina syskon och de som var med, att jag tänker skaffa en ny familj. Och ganska tydligt sa jag att inom 2 år så ska jag gå på gatorna i Visby med barnvagn. Och det höll vi väl nästan. Men den här att ha en bild av vad det här kan ta vägen, på något vis så visste jag ju att det här var ju inget konstigt som jag råkade ut för. För det här har ju människor råkat ut genom århundraden. Det har varit krig, det har varit pest, det har varit olika saker. Framförallt kvinnor som har råkat ut för det här. De var ju kanske tvungna att ha en man, för att annars fick de inte mat på bordet. Och det var liksom att man fick ha det. Jag skulle ha en familj, så att jag sa ju det tidigt. Att jag sa egentligen inte att jag skulle ha en ny kvinna, så jag skulle ha nya barn. Sen satt Expressen ord på det där samma dag som vi begravde familjen, eller vi hade begravningsproceduren i Visby domkyrka, och då hade de gjort en grej, då körde de ut till hela Sverige. Det var en väldigt häftig kontaktannons kan man ju säga, men de körde på löpsedeln i alla fall, Pigge söker ny fru. Fick 2300 svar.
Oj.
Men jag tyckte det var fel dag de gjorde det på, för att det var liksom samma dag. Så att de som gick till kyrkan, de liksom, när de gick förbi löpsedlarna så stod det. Sen hade vi en fight med Expressen på det där, och så fick de böta, jag vet inte om det var 100 000 eller någonting sånt där, som vi skickade ner till Thailand, som vi köpte båtar för de där pengarna. Men det var liksom en seger någonstans, att man gör inte, man använder ett sånt här för att sälja tidningar liksom. Men på den vägen var det. Jag sökte verkligen jag ville ha en ny familj, och jag efteråt, efter en tid, så kom jag liksom fram till någonstans att vara död är ganska enkelt, men att bli lämnad kvar är väldigt svårt. Mm. Och då är det egentligen inte så synd om de som är döda, för det är så enkelt att vara död, men det är fan men inte enkelt att vara kvar. Utan du har så mycket, många människor som tycker och man ska vara på ett visst sätt, och det, jag vet inte hur många som sa att det ska gå ett år, du måste vara med om allting där först innan överhuvudtaget. Så att ett år, jag har inte tid, jag ska ha nya barn. Jag måste ju hitta en kvinna, jag kan inte ta den första bästa, jag måste testa en jävla massa. Så att jag liksom kommer fram med det här. Och då skulle det vara lite, det gick ju inte först att hänga ihop med en tjej i 4 månader att testa, utan jag hade 4 stycken som jag snurrade runt under 6 månader eller någonting sånt här. Så att, och berättade för dem som det var, för jag kan inte börja ett förhållande med att ljuga för någon. Utan jag träffade en tjej i Sundsvall, och så sa jag till henne efter en eller två helger vi träffade, så att jag tänker träffa några till och jag kanske kommer tillbaka och ringer på din dörr. Och då kan du kasta ut mig och be mig dra åt helvete eller för att släppa in mig. Det får ju du avgöra, men jag tänker liksom inte, för det funkar inte. Det måste liksom bli bra långsiktigt det här, så det blir lite körigt här i början. Men ska man, och då säger hon att ja, men vi kommer träffas i alla fall. Och så blev det med nästa och nästa och nästa. Så jag hade 4 tjejer som jag åkte runt med, så när man satt med dem och sa imorgon ska vi åka hem till Erik och Lotta. De har vi träffat förut. Nej, det var någon av de andra tjejerna som var där med sig. Liksom. Och så fick det vara liksom. Min fru var en av de här, och hon hade ju aldrig ställt upp på det där, man hade frågat henne, men nu blev det så, och det har blivit väldigt bra.
Ja, vad fint. Men du, den begravningen, minns du vad det var som gjorde att du plötsligt kände nu är det dags? Det där är ju liksom någonting som man kan känna i det här allmänna, allas våra liv. När är det dags liksom att ha den begravningen? När ska urnorna ner i jorden?
Nej, alltså det var inte så att vi hade ju 3 begravningsgudstjänster i Thailand. Ja. Och sen hade vi en i Visby domkyrka, och sen hade vi en i Göteborg. Så jag hade 5, men jag stoppade inte ner i urnorna för det. De stod kvar hemma, för jag var inte färdig. Men det här var ju, det var inte för min skull, utan det var ju för alla vänner som liksom ville ta avsked. Och jag kommer ihåg den gudstjänsten som jag hade i Göteborg. Jag ville helst inte vara med på den, för jag hade redan haft 4. Jag var urpumpad av det här. Och så jag tackade nej till det, men så kom jag på det. Det var hela Ulrikas familj, alla släktingar och så vidare. Jag måste ju åka dit. Och då sa jag till dem att jag kommer dit, men jag tänker inte delta, jag tänker inte vara, jag kommer bara vara där som, för att jag måste vara där. Och den blev jobbigast av allihop, för jag hade inte förberett mig någonting. Och då blev den blev jättetung. För att alla människor förväntade sig en massa saker från mig, och jag hade inte förberett mig, för jag trodde att jag kunde vara lite anonym där, vilket var feltänk kraftigt.
Vad var det, tror du, som gjorde att du blev på något sätt någon sorts frontfigur för väldigt mångas totala katastrof där nere i Thailand? Vad var det som gjorde att det blev du som blev den som vi kände igen och liksom på något sätt deltog med och följde på avstånd?
Jag tror det berodde på 2 saker. Den ena saken var att jag ville ha tag i min familj. Ett dygn efter att det hade hänt så fanns det som 4 stycken Gutavallen eller någonting sånt där, ett område där det stod säkert 100 stycken olika team från olika länder. Och jag visste vad det var, och så tänkte jag just det här att de kommer behöva olika typer av stories där inne, och det är mitt sätt att försöka hitta min familj, för att killarna hade speciella band runt armarna som man hade som attraktionsband på knepen, och de kunde inte trilla av. De var nitade tygband, så det, ja, någon, Det visade till slut att de hade klippt loss det ena på den ena killen. Men den historien kunde jag liksom sälja in. Och då stod jag, att det var som att stå på en linje och säga att går jag över den här linjen och gör det här, då får jag ett helt annat liv och då blir jag liksom den här. Den andra saken var nog att jag var väldigt uppriktig hela tiden för att jag, det är mitt sätt att vara. Och då blev jag nog kanske också lite mer medial då. För att jag stod där och sa det jag kände och tyckte. Och det spelade liksom ingen roll om det var... Jag satt ju med Göran Persson en gång. Jag var kanske en av få som har ihop med honom haft en monolog på 55 minuter. Jag pratade och han lyssnade. Det tror han hade varit med om förut.
Och de blev det bra?
Jo, det blev bra. Och de journalister som tog emot honom efteråt, de sa att... De frågade och såg att han var tagen liksom, men han var väldigt statsmannamässigt. Han hängde av sig kavajen, knöt upp slipsen och klippte upp. Och så sa att nu ska jag prata, jag ska berätta hur det var här nere. Och så tog jag i rätt mycket för att jag ville verkligen påverka honom och förstå att det som de trodde att det fungerade har inte fungerat.
Tror du att myndigheterna, våra, har lärt sig någonting av detta?
Nej.
Det var väldigt snabbt svårt.
Ja, men det, alltså, det sitter fel människor. Det sitter tillbaka till det här. De är för rädda hela tiden. På vad som, och det har skett olika saker. Och det är ungefär samma grej som händer. De som sitter där vågar inte fatta beslut. De är inte... De delegerar bort det. Så att det behövs handlingskraftiga människor. De borde sätta in det här gänget som är specialpoliser eller militärer. Där man är van att kastas in i situationer som inte finns. Det här är byråkrater som liksom sitter och har möte för möte efter möte. Och det kan ta flera veckor att komma fram och veta om priset ska upp eller ner. Eller om man ska göra si eller så. Och det är inte så viktigt. Men här måste det ske snabbt. Och de är inte tränade på det helt enkelt.
Det var någonting som du och jag tror att det var du och din brorsa som startade upp den nere som ni kallar för Dagens Ior. Mm. Ior är ju Nalle Puhs dystra vän, åsnan, som alltid ser allting negativt. Mm. De skrev någon blogg eller någon av er som heter, ja, alltså, Dagens Ior.
Min vapendragare Micke Junevik och
ja, var kanske den.
Han sa att man kunde starta en blogg och det gjorde vi alltså 2004. Mm. Och då var vi otroligt tidiga. Och så skulle vi döpa den till någonting och då var det liksom, då tog vi just Ior. För Ior har ett talesätt som man säger, det finns ingenting som är så jävligt så det inte kan bli ännu värre.
Precis. Det var en sorts stress.
Och det var ungefär det som hände hela tiden där nere. Utan vi var i sådana absurda situationer och så kommer man in och sa, det är inte sant. Det är liksom, och då blev det så. Men där kunde jag kommunicera själv. Utan liksom media, utan jag kommunicerade med alla människor runt omkring. Jag behövde inte sitta och prata med folk, utan varje kväll så skrev vi där. Och då skapades det också chattgrupper där som diskuterades med varandra. Som en del av dem blev kompisar liksom inom det här. Och när jag kom hem från det här så var det en annan svårighet som dök upp. Och det var ju att... Hur blir jag vanlig igen? Hur möter man en människa som har förlorat två barn och en fru? Alltså det räcker med att man förlorar ett barn eller en fru. Eller, men här, jag övertrumfar liksom allt. Och det visade sig att det var ju jättemånga människor som de visste inte hur de skulle tackla mig. Så att de tacklade inte överhuvudtaget, de försökte hålla sig undan. Och då tar jag hjälp av två stycken Thomas, så startar vi en liten matlagningshistoria, för att det visar sig att jag var så bortskämd att det var min fru som alltid lagade mat, så jag kunde ju inte laga mat, så jag hade ju ställt ihjäl om jag inte hade kunnat laga mat. Och då gjorde vi så att vi bjöd hem ett gäng på 8, 10, 12 personer, så lagade de och jag mat och så serverade vi, så drack vi lite alkohol, för då fick vi folk att prata. Och de kom ju in, alla som kom in i huset, de var ju liksom som en människa när de kom in. Och de var helt annan när de gick därifrån. För då hade vi både skrattat och gråtit ihop. Och efter ett par gånger så fick jag lite studs på det här så att vi kunde prata om inte bara om mig utan eländen överhuvudtaget. Jag vet, en av mig som var med på det där, det var ett tjejgäng som hade snurrat runt. En var från Gotland och de andra var från fastlandet. Så bjöd ner dem. Det var 8-10 stycken som var på den här middagen. Och då visste jag att en av de här hade haft problem med att hon hade blivit misshandlad av sin man. Och så vi tog upp det här och så sa jag att jag kommer ta upp det här. Och då ville jag att du berättar om det här. Och så såg jag två till som bara satt och nickade med hela tiden. Och när det kom till dem så berättade de det här också. För att man liksom samtalet var så öppet. Så. Och då hade vi pratat om det och vad som hade hänt mig och vad som hade hänt de andra. Så att, ja, det var elände vi pratade mycket om. Men det var liksom som att lägger man till tillräckligt mycket elände så blev det någonting bra i slutändan. Och det var varje som middag hamnade i det. Jag tror vi hade kanske 15 sådana middagar.
Det finns ett begrepp som du har i den här slutorden i boken, så väljer du det för det. Och det tycker jag är så intressant att få reflektera lite med dig nu också då. Och det är sorg. Du säger så här i den, jag vet inte om du har ändrat det, men du sa så här: sorg, det är kyrkans ord, och det kan de behålla. Du säger att du, för dig är det mer saknad, längtan, kanske lite vemod i allt det där, men sorg värjde du dig för då. Och sen ser jag då i det här Facebook-inlägget nu för den här kvällen, då skriver du lite om sorg.
Mm.
Vad stod det där för, och hur ser du på det idag? Ja, vad är sorg för dig?
Det blev man så överöst av det, så det var så mörkt.
Ja.
För det var inte bara mörkt allting. När jag skrev den boken så var då en präst och en reklamkille som ville skriva den. Och när vi satt ner och pratade om det så var det var bara mörkt, så att nej, den boken ska vi inte skriva. Utan när jag träffade Lena Katarina Farnberg, ja, sen så sa jag till henne att ska vi skriva en bok så ska det, för det första ska det vara så att man byter sida. Man vill liksom läsa nästa sida hela tiden. Och den andra grejen är att boken ska vara så att när man öppnar boken så ska man vara mer ledsen än när man stänger boken.
Ja.
Det måste komma ut någonting, det måste komma ut någonting bra av det här. Och det var det sättet som jag såg att det var så meningslöst att en 4- och 5-åring och en tjej som precis har fyllt 40 var döda. Och då, om vi skrev en bok i alla fall så att ett antal människor kunde lära sig någonting och att det kunde bli någonting, då fanns det någon som helst. Det var att göra deras död betydelsefull för någon annan i så fall. För att det fanns, för jag letade liksom efter det, och det kunde boken göra i alla fall.
Ja, jag upplever verkligen precis det du säger. Det finns också något sorts tröst i den och hopp om att liksom orka ett steg till och lite komma vidare så småningom. Det där är ju väldigt individuellt. Men det var för mig då, inifrån kyrkans värld, så var det så intressant det där med sorg. För det gjorde att jag började fundera just på det. Om det kanske är så ibland i det där som du sa att det är mörkt. Om det också är det att man ibland tolkar sorg som någonting som blir stillastående. Du vet att man blir kvar i ett mörker. Och att det här med saknad, längtan mer är ljusare. Att man är på väg liksom. Jag vet inte.
Jag startade ju en grupp av människor som var i samma situation. Ja. Och i och med att jag startade den så fick jag också liksom på något vis sätta lite regelverk för det där. Och jag tror att det är bra med regelverk. Och ett av regelverken jag sa det var att det här får bara hålla i 2 år. Annars blir vi någon form av tsunami-offer som ska vara kvar här.
Just det.
Så att vi liksom vi fick gå vidare, vi skulle trösta varandra och hjälpa varandra och så vidare. Och då tog jag hjälp av, för det var ju så att jag kunde ju använda pressen rätt mycket till, så att jag kunde samla de här människorna. Så jag tror vi hade 15 stycken som kom till Gotland, och då hade ute på Furillen hade han ställt upp och lånat ut hotellet till oss där och fick han käk till oss. Jag bjöd ner dem och så kom de, och de släppte, vi hämtade på flyget och så åkte vi ner till Skelsö, och så bor jag en 45 minuters promenad längs stranden. Så vi gick ifrån Skelsö hamn hem till mig, och då hände någonting på den resan, och sen satt vi när vi hemma hos mig vid ett bord och käkade, och jag tror vi var 15 stycken. Och alla hade minst, jag tror vi hade 3,5 personer i snitt som vi hade minst per skalle. Och ingen hade väl egentligen, alltså det var ju bara elände alltihop, men ganska snart så började vi skratta ihop, för att det var inte mer synd om någon annan. Vi var liksom i samma låga nivå, då kunde man liksom tillåta sig att skratta och dumheter som blir runt omkring det, och att andra människor och beter sig och så vidare. Och sen träffades vi då ett antal gånger på olika ställen. Jag sa att jag tar på mig det här, och så var det någon som räckte upp handen och sa nästa gång hamnade vi i Järvsö. Och då var det någon som var därifrån som hade löst det, och så åkte vi dit. Men att leka sig i grupper där viset, och det kom ifrån att jag hade strax innan den här händelsen hade jag hjälpt en kille som alkoholist och var på ett hem och såg hur de hjälpte varandra där, och insåg att vi med samma, när vi är på samma nivå, då kan vi hjälpa varandra, och så blev det.
Det är också det att alltså, vi är ju i ett rum med ganska många människor och en hel del som lyssnar i efterhand, och så vet man ju det där att det är ju fascinerande i den största sorgen när man börjar prata och dela minnen och dela vad man har varit med om, så finns det mycket som också lockar till skratt. Ja. Och en del av oss ibland hejdar sig och säger, nej men hjälp, nu sitter jag här och skrattar. Och det är så otroligt befriande att alla känslorna får rum.
En form av galghumor. Jag tror att den dagen som man slutar skratta liksom, så har man missat någonting. De som är bort, jag vet inte riktigt vad som händer. För de som är, alltså, min fru, som den som absolut skulle kunna ha åsikter om någonting. Hon skulle ju inte vilja att jag inte skratta. Hon skulle inte vilja säga mig sitta i ett hörn själv och liksom bara tyna bort för att jag ska vara ledsen. Men det fanns faktiskt rätt många människor som tyckte att jag skulle gå omkring i svart, ja, och vara tyst och inte delta någonstans på fullaste allvar. Trots att de inte har en aning om att vara i situationen. Så bara...
Men det struntade du i?
Ja, det gjorde jag. Och jag kallade det för, jag sa det att det där, det är någon jävla Åsa Nisse och Hemsebos liksom. Alltså de som hade sett Hemsöborna och Åsa Nisse, där fanns det ibland, kunde det finnas en enka eller en enkling. Och de fick inte sitta med de andra karlarna och dricka kaffekasket. De satt bredvid svartklädda och lite så här. Och kvinnorna satt med svart flor och liksom. Men det är ingen som kan se i Fångarna på fortet eller Robinson och vem som är enka eller enkling. Liksom. Utan, men en del lever kvar med den där bilden. Och det finns någon sån här att det ska gå ett år innan man har gjort allting. Jag tror att det finns inget regelverk. Jag var väldigt snabb på bollen. Jag skulle både ha fru och barn tidigt. Det kan vara rätt. Det kan vara lika rätt att säga att jag tänker inte skaffa någon ny familj. Utan var och en måste bestämma sitt regelverk. Men man får själv ta ansvar för sitt liv. Liksom att bli ett offer som många tycker synd om, det är lätt att bli där. I början, det kan ju vara rätt enkelt att vara det där. Men till slut måste du liksom, du måste ta till. Och jag tyckte det var så orättvist att jag var tvungen att göra de här middagarna. För att jag skulle få människor att på något vis, det var som en trollstav man hade gjort här på efter de hade gått därifrån. För då var vi tillbaka där vi var tidigare. Man hade slätat över det där, men mötte man dem på stan så ville de slita tillbaka handen. Jag höll i den bara för att de inte skulle dra. För jag var tvungen, det var liksom min uppgift att se till, för de var så skraja för det här. De visste inte vad de skulle säga. Jag var den som var drabbad, men det var jag som var tvungen att säga bryta förtrollningen på något vis. Och det beror nog på att sådana här samtal inte förekommer. Vi pratar inte om döden, utan det är bara någonting som är hemskt. Det var som om... Jag var en gång så hälsade på kompisar med Erik och Lotta, och vi bara knackade på med en av de här tilltänkta fruarna, och då öppnar Lotta och så skriker hon, Pigge Ulrika är här, och det är precis som att hon var så här som att shit, nu sa jag Ulrika, han kommer bryta ihop liksom. Jag visste att hon var död, vi hade tänkt på det 24 timmar om dygnet i 3 månader, men för henne blev det en sån stor grej. Och det tror jag väldigt många så där, som tror att man bryter ihop för att man pratar om det, istället för att fråga hur man mår och hur man tar det. Man kan lära sig genom att fråga, och det finns ett stort behov att prata om det som har hänt.
Du, vi ska snart alldeles strax sluta den här fina samtalet, men du har ju, som du har sagt då, en ny familj med Monica, 2 tjejer och 2 bonusbarn också, va?
Förlåt?
Du har bonusbarn också, eller?
Ja.
Det är en ganska stor familj.
Ja.
Ja.
Till och med barnbarn.
Till och med barnbarn.
Det trodde jag aldrig skulle komma. Men...
nu har det kommit också. Ja. Så att du har ju på något sätt, ja, ska jag säga, gått vidare. Jag har en liksom en liten slutfråga så där, och det är: finns både de döda och de levande tillsammans hos er i er familj?
Absolut. Vi har hela huset med fullt av bilder på barnen och Ulrika. Och för första gången för 14 dagar sedan så hittade jag en gammal videokamera som är som små kassetter. Så då fick mina tjejer då, som är 14 och 16 år, se sina småbröder. De har sett dem på foto förut, men det var första gången vi tittade på bild. Och det var ju väldigt fascinerande. Och de fick också en liten bild av Ulrika, vem det var. Det är ju så att i min familj så hade Monica och hennes barn, de miste ju sin pappa i en bilolycka. Och jag har haft ett otroligt behov att prata om min familj, så att de vet väldigt mycket om det, men de har inget som helst behov att prata om Jan. Så att det jag har fått reda på, det är för att dra ur dem eller deras kompisar, men, och det är lika rätt båda två, men bara man förstår vad behoven är hela tiden. Så att ja, de har en plats båda två. Min yngsta dotter, hon är ganska pratglad och så här. Vi var nere vid graven för något år sedan när Charlie fyllde år. Och rätt var vi står där en kväll, vi har åkt motorcykel dit och det är stjärnklar himmel och ganska lugnt på kyrkogården. Och rätt var det så ställde hon sig bara och skrika: grattis Charlie! Och så sa pappa, vilken tur att Charlie dog. Vad tänkte du nu så här? Ja, men annars hade inte jag funnits.
Ja, det är ju det. Det är ju det märkliga. Ja.
Och vi har ju min bror, de skulle inte ha fler barn, men de har en son extra. Och det finns mängder av tsunamibarn som finns tack vare att de andra inte finns. Så att livet går vidare. Jag säger igen att det är lätt att vara död, men det är jobbigt att vara kvar. Och att gå vidare, det har man alltid gjort. Man var tvungen att göra det. Det ingår i det här kontraktet man skriver på från början, att det kan ta slut imorgon. Det jag inte gjorde med Ulrika, vi pratade om döden. Vi sa aldrig, vi tittade aldrig på varandra, brukar alltid säga så här. Prata med varandra och så, bara säga så här, att om jag dör så ska du träffa någon annan och gå vidare. Vi gjorde aldrig det, utan hon sa istället så här, att om någon av oss dör, då flyttar jag tillbaka till Göteborg och köper hund. För jag var den som tog alla risker, jag jobbade för mycket och det var jag var äldst liksom så där. Men det var ganska jobbigt att inte kunna säga till alla de här som tyckte någonting att Ulrika hade tyckt så här. Jag vet att hon hade tyckt det, men hon sa det inte. Så att det kan man i alla fall skicka med, att säga det till varandra. Man kan bli överkörd imorgon om man drabbas av sjukdomar, och när man väl drabbas av det här, då hamnar man ju i det här läget att nej, du kommer inte dö, du kommer inte bli. Och då kan man inte prata om det. Så att det behöver liksom pratas om när man är så frisk som möjligt. Och det är bara kärlek att hjälpa varandra vidare.
Pigge, tack att du är så öppen. Att du delar både sorgen, glädjen, datingtipsen. Lite hysteriska, men jag tar det för ditt liv. Du valde, och jag är djupt fascinerad över den här resan du orkar göra, och att du delar det som att det också är entreprenören i dig som gick igång där nere, och att du är så öppen med sorgen och med det som är att gå vidare i livet. Jättemycket tack för att du kom och gav oss den här lördagskvällen, Pigge. Lycka till vidare, och jag skulle faktiskt vilja säga Gud välsigna dig och din familj. Tack.
Tack så mycket.